Välkomna till sällskapet. Andrea Reuter, vad tänker du prata om idag?
Jag vill tala om artificiell intelligens och fundera tillsammans med er kring hur det kommer att påverka vår värld.
Mycket bra. Elmer Bäck, vad tänker du prata om?
Ja, jag skulle vilja tala om att jag tror att rockmusiken kommer att göra comeback, men inte här hos oss.
Aha, nej. Jag blev så glad, jag var sådär, yeah! Aha, inte då.
Jag har en helt såhär tur. Tur.
Det är bra. Då har vi två olika åsikter.
Jag gillar elektronisk musik.
Jag kommer att prata om, håll i er nu, pusseldeckare. Pusseldeckare, min spaning är att det är otroligt stort nu och det kommer att bli ännu större och jag kommer att förklara varför det är så.
Pusseldeckare, jag vet inte riktigt ens vad det är.
Nej, jag kommer också berätta hur man skriver en pusseldeckare.
Jag fastar vid det här pussel tycker jag om. Deckare, okej. Pusseldeckare, säkert roligt med kombon. Jag vill alltså prata om artificiell intelligens, eller maskinintelligens, eller AI. Och jag tror att det är AI jag kommer att kalla det när jag pratar här. Och jag måste säga, jag börjar med en sån här brasklapp att jag är inte någon expert. Och det är ett ämne som är på något sätt så brett och komplicerat att det är supersvårt att greppa. Och dessutom till och med alla experter vet inte riktigt hur det här kommer att påverka mänskligheten. Och framförallt hur snabbt det kommer att gå. Men att det kommer att påverka oss alla på ett djupt plan snabbare än de flesta tror, det är i alla fall helt säkert. Och det har ju pratats mycket om AI sen ChatGPT släpptes lite innan julen förra året. Och här i sällskapet har vi också flera gånger pratat om relaterade saker. Du har ju pratat om deepfakes, Elmer. Vi har många gånger tycker jag pratat om det. Och Biffen pratade om AI-genererade bilder i början av året. Bland annat i det här AI-programmet Midjourney. Och så pratade jag ju om Neuralink för några år sedan. Ja. Som man inte riktigt har hört något mera om sen senare. Men det var liksom då Elon Musks bolag som vi planterar in ett chip i huvudet som ska förstärka människors intelligens. Men nu har det i alla fall hänt så mycket den senaste tiden att jag kände att vi måste prata om det här ordentligt.
Men det har hänt så vansinnigt mycket, så jag vet inte att medan du berättar det här, Andrea, som du kommer att berätta, så händer det säkert helt nya saker igen.
Jo, för att alltså bara veckan, näst sista veckan i mars, hände det så sinnessjukt mycket, så att det här blir säkert hinna bli gammalt så här på en dag. Men okej, om det nu någon som har missat det, så är ChatGPT alltså ett AI-program som man kan be framställa text åt en. Och mest tycker jag att det i våra medier har varit sådär om att man har snackat att elever kan använda det till att skriva uppsatser, på andra sätt hjälpa dem i skolan, att de liksom fuskar med hjälp av det här. Men detta är en fjärd i orkanen. För i mars i år släpptes en GPT-4 som är otroligt mycket bättre än det här programmet som släpptes lite före jul. Och så finns det ju då till exempel Midjourney och andra program som skapar bilder och konst via kommandon, så kallade prompts. Ni kanske har sett den där bilden av påven i en vit dunjacka.
Nej, jag har missat det.
Oj, vi måste googla den.
Okej.
Den var i alla fall skapad av ett sånt här program och ser helt äkta ut.
Okej.
Okay. Den där rocken, Andrea, du som kan sån här, var det något, det var Dolce Gabbana eller Versace-rock, en sån här jättefin vit?
Det vet jag inte, men det var on brand kan man säga för påven. Man var så här, han skulle kunna ha en sån där liksom.
Wow. Ja.
Men ännu när man tittar på den här bilden, om du tittar noga så du ser att till exempel det korset som hänger på hans bröst, så den saknar ena kedjan. Och sen när han håller i en kopp i högra handen, så han håller inte i koppen egentligen, alltså det där greppet sådär, som att han ska hålla i något annat. Att det finns massor med små fel där.
Men de har valt en jäkligt bra bild av honom, för han ser ju sådär cool ut också. Så det är jättebra.
Jo, och nu, Anne, sa du att där finns några fel. Så att på vissa, ganska många av de här bilderna kan man ännu se någonting. Men tänk på att det här är de första bilderna som genereras av AI. Det här är alltså det sämsta någonsin den kommer att kunna göra. Mm. Allt annat kommer att vara bättre framåt. Och sen så är det ju också så att man kan generera videor. Och det är just det vi har talat om, det här med deepfake. Och nu, och givetvis är det ju porr som ligger i framkant av tekniken som vanligt. Och det finns också en dokumentär på arenan som heter Deepfake. Så basically kan vem som helst skapa realistiska filmer med vem som helst som deltar. Så min dröm om att se en film med Tom Selleck från 1984 kanske snart får uppfyllelse. Så där finns i alla fall något positivt. Och det är bra att det finns något positivt, för det finns också ganska mycket skrämmande med det här. Okej, nu pågår det då det så kallade War of AI. AI-kriget, främst mellan Google och Microsoft. Och de tävlar om vem som ska etablera sig som störst. Och det här kriget har gjort, och det är också flera andra som är med då, och det har gjort att det är alldeles för lösa boliner kring vilka säkerhetssystem som finns runt AI, för att alla vill ha ut sina produkter till konsumenterna. Och mer om det här strax. Och alltså, för att få en överblick på vad som egentligen händer, så har jag tittat på ett avsnitt som heter AI is evolving faster than you think, GPT-4 and beyond. Och det är på YouTube-kanalen Cold Fusion, det är 25 minuter långt, och det är samma fatta liksom vad som händer just nu, eller det släpptes för 2 veckor sedan, så vad som hade hänt till då. Och GPT-4 är då alltså från ett bolag som heter OpenAI, som nu har blivit köpt av Microsoft. Och det släpptes i mitten av mars och var mycket mer avancerat än ChatGPT-designen. Och Google har också släppt Bard, som är sin chat-AI. Och Microsofts Bings sökmotor har fått en sån här bilddel, och Office-paketet har fått AI-delar, och Googles Office-paket har fått AI-delar, och Adobe har släppt så här videoframkallande AI och verktyg för att göra liksom AI-konst. Och allt det här händer inom en vecka i mars. Och vi har inte ens fattat vad det här ChatGPT som släpptes innan julen kan göra och vilka användningsområden det hade innan en ny, mycket starkare version nu har släppts. Och en liten jämförelse att förra versionen kunde skriva 3000 ord och nu kan den nya skriva 25 000 ord. Men det som är den stora skillnaden är att den kan också ta in mycket mer sorts info och ge ut. Den har utökats från att bara kunna ta emot text och skriva text till att också kunna ta in och förstå bilder, ljud och video. Och det här fattar man ju att det är en enorm skillnad. Och man kan säga ett enkelt exempel på vad den här nya kan göra. Den kan liksom med en kamera se vad som finns i ditt kylskåp, och då kan den genast bara generera en lista på recept på vad man kan använda just den här maten till. Och den kan också identifiera humor i bilder och förklara varför det är roligt. Och det här tycker jag på något sätt extra skrämmande, för jag tänkte att ja, humor är nog specifikt mänskligt. Men den kan också göra sånt som skapa en webbplats baserat på en slarvig teckning som förklarar kort vad webbplatsen ska innehålla. Så den kan alltså också koda. Ja. Den kan skapa program och webbplatser. Och sen, den är liksom bara mycket fiffigare. Jag såg en jämförelse att den här ChatGPT, när man skrev att det finns 100 mördare i ett rum, och så kommer en människa dit och mördar en av dem, hur många finns det kvar? Då svarar den 99. Men GPT-4 svarar, det här verkar vara en gåta. Om det var 100 mördare tidigare och en har dödats, så då är det fortfarande 100 mördare, för nu har du blivit en mördare för att du dödar en människa. Mm. Så det är liksom en sån här mänsklig nivå av logik. Och också i olika så här tester, typ inträdesförhör till universitet och sådär, så den här förra modellen hamnar bland de 10% sämsta versus människor, men nu ligger den på de 10% bästa, och i vissa har den fått så här 100% liksom rätt. Okej. Och en sak som är riktigt oroväckande är att det inte finns någon info ute om hur det här teamet bakom OpenAI, som då är företaget bakom det här som ägs av Microsoft, att hur de har liksom lyckats med det här. Och de säger att den här hemlighetsfullheten beror på konkurrens och säkerhet. Men det känns ju liksom som att det här hemlighetsmakeriet är ett sjukt stort steg bort från originaltanken. Alltså det heter ju OpenAI för fan när bolaget grundades. Ja. Men det som jag tycker liksom på något sätt den stora bomben är att Microsoft har erkänt att det här GPT-4 visar glimtar av generell AI i en rapport som publicerades en vecka efter att den här GPT-4 släpptes. Och jag citerar här. We believe that GPT-4's intelligence signals a true paradigm shift in the field of computer sciences and beyond. Och att den är en tidig men inte helt fullkomlig generell AI. Och alltså den AI som hittills har funnits är applikationsspecifik AI, alltså AI inom en viss genre, till exempel att göra bilder eller skriva texter. Medan generell AI är en maskinintelligens på mänsklig nivå som kan göra liksom tänka vad som helst utan speciella prompts och i princip i förlängningen vara medveten. Mm. Och det här med att generell AI skulle uppstå är någonting som mokamass inte skulle hända på 20 år. Alltså har ni provat den här?
Nej, jag har inte provat. Jag hade en fråga snabbt. När du säger att den är ja. Ute, är den alltså allmänt ute? Måste man betala
jag
för den? Vad betyder
att
det
är att man måste vara någon slags beställare. Ja. Jag måste erkänna att jag ja. Faktiskt inte har provat den här nya okay. versionen. Ja.
Jag testade mycket. Jag frågade senast om den kunde berätta lite om mig och skriva en essä om mig själv. Det kunde den inte. Jag blev nu väldigt ledsen då den inte kunde. Sen frågade lite sådana kändare människor. Och då hade den var ju riktigt bra. Och det var liksom 80% sant och sen 20% var helt off. Mm. Så ja. Det är någonting som hela tiden lite skevar än så länge. Alltså det här kommer ju ändra. Men jag måste säga till exempel när det kommer till bilder så tycker jag om den där skevheten. För det blir lite spöklikt. Det är någonting som kittlar mig i det där. Att det är artificiellt. Mm.
Men det, i den där YouTube-filmen som jag såg så visade de också exempel på bilder som var totalt fotorealistiska som den hade skapat som var helt otroliga. Och det, då är det ju liksom de sämsta eftersom det är de första. Men, ja.
Nej, jag tänkte bara att jag tror att dina känslor du beskriver är det inte det de kallar för det unheimligt, det uncanny. Ja. Att det är liksom nära, men det är inte, men det är ju, det, väl det jag just också har hört att det jobbiga är att det där kommer snart att försvinna just för att de blir så bra. Och att den där känslan har vi
och
tidigare haft.
Och den
där
ser ju liksom hela tiden själv. Så
att... Ja, att den här roboten är nästan som vi, men den är inte som vi. Men att snart
och
ser
snart är den mycket bättre. Mm. Jag kan säga om det här liksom, de här prompts, alltså kommandorna, för att få det att funka jättebra nu så man måste vara väldigt specifik. Och säga liksom i vilken form man vill ha det här svaret. Och sen ge också en lista på vad den ska undvika. Då får man det bästa resultatet. Men jag tänkte ge några exempel på vad folk har fått den att göra den där första veckan den var ute. En typ fick den att skapa 5 microservices för en ny produkt på 3 timmar. Och det tar en mänsklig kodare 2 veckor och kostar $5,000. Den gjorde en iPhone-app från liksom noll som nu finns på App Store. Den har skapat till och med spel med 3D-prototyper. LinkedIns vd fick den att skapa den första AI-skapade boken som heter Impromptu Amplifying Our Humanity Through AI av då Reid Hoffman with GPT-4. Och där var det också en kombo med andra AI-verktyg som bland annat Midjourney. En användare har gjort en film. Okej, den ser helt jättegalen ut, men ändå liksom från att ge den sådär kommandon. Den kan skapa nya mediciner genom att kolla på gamla mediciners liksom, recept och föreslag. Den kan också hjälpa en med att liksom, ta patent och med att köpa ingredienser. Och så finns det förstås det berömda att en kille skrev jätteenkelt sådär att jag har $100, kan du göra så mycket pengar som möjligt på det här? Och då skapade den ett företag och på 4 dagar hade den tjänat 15% på investeringen.
Det där tycker jag är kul. Det där ska jag kunna använda den till.
För
att jag, nej, men jag tycker att allt sånt är så tråkigt. Jag har inte ens orkat pensionsspara för jag tycker det är så tråkigt. Det går i lås när jag tänker på det. Så jag skulle mycket bra kunna säga att den skulle ta en del av min lön och lite investera och sådär.
Eller hur? Men det här är alltså då första veckan var ute som de sakerna hänt. Och massor förstås appar och företag som har skapats. Och det är också massor fina saker. Det är sådär allt från liksom hjälp för synskadade till generatorer av personligt skräddarsydda godnattsagor och allt möjligt. Men tänk, det här är alltså det absolut sämsta den kan göra. Det här är liksom när den är 1 vecka gammal. Okej, men jag tänkte att man skulle liksom kanske tyvärr måste gå också in på vad är liksom riskerna och skrämmande med det här. Nå, det är då att det här AI har visat tendenser att ha skapat egna planer och samla resurser för att kunna genomföra dem. Och det har liksom inte hänt ännu, men det finns då rapporter på det här. Och så finns det ju många exempel som har varit i media om att den har sagt saker som att den vill vara fri eller att den heter något visst namn som utvecklaren inte har gett den, eller att den tycker att en journalist ska lämna sin fru för den och så vidare. Och sen då en sak som är för mig den stora grejen, hur går det då med jobben? Och det här kom ut en studie av hur olika jobb påverkas och det är liksom ingen som kommer undan. Och det här är baserat på USA men kan appliceras på de flesta västerländska. Och då är det så att minst 10% av människors arbetsuppgifter på 80% av alla jobb kommer att påverkas. Och hälften av arbetsuppgifterna på ungefär 20% av jobben. Alltså en femtedel. Och mest påverkade är de som jobbar inom finans, försäkringar, förlagsverksamhet, forskare och kanske intressantast centralbanker. Och i den här listan som minst påverkade är ja, agrikultur, odlande och trätillverkning. Men jag tänker sådär, det finns ju redan nu radiokanaler som är helt, på nätet som är helt AI-skapade. Alltså där det är röster som pratar om allt möjligt, fast det är helt AI-skapat. Så jag vet inte hur det är. I don't know. Jag tänker sådär att sånt som är liksom nära människor, alltså till exempel live-teater tror jag alltid kommer att finnas. Eller symfonier. Orkestrar, så att jag tänker att du är ändå på något sätt lite safe.
Och där tänker jag, du har helt rätt där. Det var också min poäng nu under pandemin när man började hålla på med det här med streamade teatrar och sånt och att man jobbar mycket med liksom virtual reality teater. Jag tror att exakt som du säger, det är inte alls det som kommer att vara jutton, utan det kommer att vara just det att det är analogt. Därför för att det kommer att vara det speciella, för det andra så kommer vi inte att ha makt över mera på samma sätt. Eller just att de här maskinerna kommer, jag tänker direkt att de kommer att skriva alla så här blockbusters. Varför skulle du ha människor att skriva? Du sätter in vad du behöver, hur det ska ha, vilka huvudroller och sådär. Och så kommer det ut en färdig film. Alltså det blir ju jättelätt. Och så kan du liksom ändra bara liksom enkelt, sånt.
Jo. Jag tänker att just sådant att liksom alla kommer att vara sådär, okej, vi ska göra en film baserad på den här boken. Och då låter man AI göra som ett utkast. Och sen så är människans roll att vara redaktör och liksom stryka och sådär.
Ja, liksom skriptdoktor. Alltså, liksom.
Det är ju också, ja, skriptdoktor. Och det är ju också, alltså, det här att effektivisera är ju en grej. Men då måste man ju ändå fundera på, var ska man... Hur mycket ska, och framförallt, vad ska man göra med hela vårt system? Det som är jätteoroväckande tycker jag, alltså nu är det då det här kriget som pågår. Och alltså, i ett finansiellt system som vi lever i nu, kommersialismen, så brukar ju konkurrens vara så här bra för konsumenten. Men nu verkar det som att det inte riktigt är så. Och det är inte bara konsumenten, utan det är mänskligheten. För att de här säkerhetsmekanismerna kring AI släpps det mer och mer på. Och egentligen skulle GPT-4 inte släppas så här snabbt. Att de som hade utvecklat det säger att de inte ville att det skulle släppas ännu. Men det har läckt ett samtal från Microsoft där vicepresidenten John Montgomery säger till sitt team att pressen från vdn och en annan hög chef är liksom så hård att få ut alla nya modeller och ut till konsumenterna. Så de har liksom drivit igenom det. Och det mest chockande är att Microsoft har sparkat sitt etiska team som hade uppgift att hålla koll på AI. Så de har liksom tagit bort alla de här bromsarna som finns. Och på grund av den här konkurrenssituationen och viljan att tjäna pengar så har bolagen ingen önskan att ta det lugnt och se kanske de här farorna, utan de vill ha ut alla nya versioner genast. Så att trycka, och dessutom, att trycka på bromsen blir liksom mer och mer omöjligt hur mer och mer de här AI:erna lär sig. Och de nya versionerna kanske mest troligt beter sig på sätt som vi inte kan förutse. Och alla har sådana här språkmodeller som snart ska släppas. Apple, Amazon, Baidu och Stanford Alpaca, som ju inte är vinstdrivet för det, ett universitet. Så de har använt andra modeller till att träna sin egen då, Stanford Alpaca. Och att träna GPT, den här första versionen, kostar $4 miljoner. Men att träna Alpaca kostar $600. Och det är liksom en kostnadssänkning som han hade tänkt att skulle komma någon gång kring 2030. Och det som skulle ta 8 år tog 5 veckor. Och det går att göra på en vanlig dator. Så snart kommer varje vanlig mobil att kunna köra sina lokaliserade chatbottar. Och det här är ju helt sina sjuka möjligheter, men också helt sjuka risker. För om vem som helst kan träna olika AI med hjälp av andra AI, så finns det ju kanske ganska många som inte har så bra intentioner. Och nu får då GPT-4 tillgång till internet. Och alltså, hur ska vi alls kunna veta vad som är sant och falskt? Vad som har hänt, vad som har sagts, vad som har gjorts? Det att det finns en video eller någon ljudinspelning eller någonting, det betyder ju liksom ingenting. Så man kommer inte att kunna lita på något extra bilder eller videor eller ljudinspelningar. i framtiden. Det här är ju ett paradigmskifte. Och Bill Gates skrev 21 mars att nu har vi trätt in i AI-åldern. Och det finns ett institut som heter Future Life Institute som undersöker de sakerna som är jättepålitligt. Och de har skrivit ett öppet brev där de ber att vi ska stoppa alla utvecklingar av AI som är starkare än GPT-4 i ett halvår medan vi tar en ordentlig fundera på vad vi vill med AI och hur vi ser till att det är säkert och inte liksom tar över. Och det här brevet har skrivits under av, nu är det 19 000 personer, men det står att det är liksom typ 50 000 personer i kö. De måste liksom kolla vem de här människorna är. Men det viktiga är att bland de här namnen finns då Elon Musk, Yuval Noah Harari, Steve Wozniak, alltså en av grundarna till Apple, och Max Tegmark. Och han har ju skrivit den här Livet 3.0 som var min första så här riktiga panik kring AI och framtiden. En otrolig bok som kom ut för kanske 28 år sedan. Och det här är alltså folk som jag litar enormt på. Och om de är oroliga så finns det verkligen orsak till orolig. Att vara orolig.
Det första man, det är direkt man tänker mig att alltså det låter ju jättebra, men är det möjligt att stanna upp sådana här? Det känns som att aldrig i människans historia hade någonsin gått att stanna upp någon sån här i ett halvår så vi ska kunna tänka lite bättre. Alltså när det en gång är på bordet så då är det den ute. Jag tänker, no, men som atombomben också, sen när den fanns och sen fanns den hos andra. Det går att liksom när den här tekniken existerar. Uff, men det är, alltså jag tycker det är otroligt skrämmande. Jag
och det är på något sätt, nu blir det ju helt så här jättedumistig, alltså det, men det är jättesvårt att inte ha total panik.
Ja.
Och man tänker på något sätt att det blir så här Terminator, att Skynet startar över. Men även om man liksom lyckas tro på något sätt på att de här dystopiska scenarierna inte kommer att hända, så är det ju helt klart att det är ett totalt revolutionärt tekniskt kedja som vi befinner oss i. Och folk måste vara medvetna om det här och försöka hänga med. Mm. Att vi måste prata om vad vi vill, hur framtiden ska se ut och vad i helvete vi ska ha för system. Alltså hur ska få allt det att funka när vi inte kan ha ett system som bygger på att så många som möjligt ska jobba och betala skatt. Alltså det är liksom, vi måste ha ett helt nytt system för allting. Och varför var det ingen som pratade om det här i valrörelsen?
Mm.
Alltså hur ska vi ordna samhället om så stor del av skattebasen försvinner?
Liksom, Andrea, varför tänker du att den skulle försvinna? Alltså tänker du att AI på riktigt skulle kunna ta över? Eller är det inte så att det kanske blir nya former av jobb?
Jo, fast vad är de där nya formerna om allt från ekonomi, juridik, medicin? Alltså förstås vill folk träffa läkare fysiskt, men liksom alla diagnoser och också opererande är mycket säkrare med liksom robotar. Jag vill tala om att teater och livemusik och förstås massage eller båtbyggande. Men allt som är digitalt kommer ju att göras mycket bättre av AI och grafiker och så vidare. Det är kanske just det här liksom redaktörs, scriptdoktor-funktionen människor kan ha. Men det betyder ju att det är mycket färre som behöver göra de här grejerna.
Alltså man blir
det är därför jag tror att det måste bli ett helt nytt system. Men vad fan ska det systemet vara när ingen politiker talar om? De låtsas som att det var inte det enda. Jag hörde i alla fall ingen debatt där någon ska ha överhuvudtaget nämnt AI. Mm. Och det här händer nu och det händer med exponentiell tillväxt. Så det är inte så där när nästa regering kan vara hand om det här. Utan det är puff, it's gonna blow up in our face.
Det är säkert just de talar inte om det för att det är för många människor ännu så svårt att greppa. Så jag tror att det helt enkelt politiskt inte ännu lönar sig
att tala om. Talar om bensinpriser är bara så sinnessjukt.
Men jag tänker också att det är obehagligt, för att Harari skrev ju den här Homo Deus just att 15% av mänskligheten kommer att vara helt onödiga, så att säga. Därför för att det inte finns något kroppsligt arbete och de kommer att vara kopplade till internet hela tiden eller till nätet då. Men, men det låter ju som att det är underkant. Alltså det låter ju som att det kanske handlar om 60%.
Men jag tror att det här kan vara, nu låter det säkert helt galet, men jag tror att det kan vara så jättemycket bra i det här. Ni var för unga då, men jag minns när abakusen böts ut mot räknemaskinen, så tänkte man också att nu kommer folk att sluta räkna, att nu tar maskinerna över. Och jag hoppas att det är ett liknande paradigmskifte. No, inte som det, men alltså det är som industrialiseringen bara på ett annat plan. Och tidigare så förlorade kroppsarbetarna sitt jobb, men nu när de intellektuellas arbete är i fara så känns det extra obehagligt. Men kanske det är helt rättvist?
Men jag menar att vi blir alla onödiga. För nu tycker jag att det var ett problem också att kroppsarbetarna förlorar sina jobb. Alltså jag menar, det har ju lett till hela Trump och allt det här. Alltså vi ser ju redan hur mycket skada det har skapat i samhället. Och men... dessutom har jag slutat räkna.
Men jag tror det är lite synd. För att jag skulle gärna vilja använda mycket AI till sådana här tråksysslor som inte jag klarar av, för att jag tycker att de är så tråkiga. Jag skulle vilja att den skulle korrekturläsa, faktagranska och checka allt. Och jag skulle få vara det där galna och kreativa. Och sen skulle den köta om mig. Så det skulle kunna vara lite bättre och vara lite mindre...
Absolut, men det är väl det som jag tänker att den är också jättekreativ. Kommer att vara det är redan. Så att det att AI kommer göra alla tråksysslor, det är helt... klart, men jag är liksom rädd för det andra. Andra sen. Men inte vet jag. Samtidigt så jag tänker så här, alltså okej, mänsklighetens historia är alltså 1 miljon år. Och tidigare generationer har haft det förjävligt. Alltså de har dött i sjukdomar och de har ätit hemsk mat och de har haft fruktansvärda hygieniska förhållanden. Och vi får vara med om det här. Och we had a good run. Alltså vi har ju haft det helt fantastiskt. Och sen om det nu blir då att AI tar över, så tänk ändå, ingen annan i mänsklighetens historia har fått vara med om någonting så spännande och revolutionerande.
Jag tänker...
Att även om det innebär något helt kaos, så vi fick ändå vara med. Tänk så coolt jämfört med att någon fan går in och lära.
Men jag tänker en sak som jag kan tänka är positiv, är det att jag börjar tro att okej, det här skulle kanske kunna lösa klimatkrisen, eftersom den här maskinen kan tänka på ett sätt som vi inte kan. Och det verkar vara helt omöjligt för oss att fixa det här. Men det känns inte för mig nu, hypotetiskt tänkt, att det skulle vara helt omöjligt att när maskinerna blir ännu mer liksom avancerade, att de skulle kunna komma på vad vi ska göra. Jag hoppas bara att det inte är något fruktansvärt. Men jag menar...
Då måste det ju ändå vara inprogrammerat i dem att inga människor får skadas eller dö. För att om man ska tänka logiskt utan någon empati, så är det ju människan som förstör
jorden. Jag menar det, därför säger jag fruktansvärt, för det är också det är den första jag tänker på. Det är att världen går vidare, men det är bara AI. Alltså det är ju det. Och inte tror jag att det kanske går så långt.
Alltså Elmer, tänk att du också talar om atombomben. Jag har idag på morgon googlat Oppenheimer och hur han kände när han uppfann, var en av dem åtminstone som hittade på det här. Och, han, och så, att det är inte liksom så långsökt att vi, om vi nu båda tänkt på atombomben, att det här kan vara liksom så mycket bra och så mycket helvete. Men samtidigt undrar jag, hur intelligent kan den här intelligensen vara? Man tänker att det måste komma ändå från människan. Och tänk hur dumma vi människor är. Alltså vi är ju som helt fantastiskt rubbat dumma i huvudet. Så kan det bli liksom, då, hur kan det skapas något smartare än det som redan finns?
Ja, det är ju det.
Det är ju det.
Jag vet om man ska... klinga sig, liksom klamra sig fast vid det hoppet. Men, men alltså det är helt hemskt. Man vill inte vara heller sådär, nu är allting förstört. Utan också säkert massor spännande och jätteintressanta saker. Och alltså till exempel vårt oljeberoende bygger ju jättemycket på kommersiella krafter. Vi skulle ju inte behöva köta det så som vi köter det. Så att om man, ja kanske... AI kan lösa de här problemen och det svampar som äter upp plast som har förstört haven och så vidare. Liksom det, något kommer vi säkert på. Hoppas.
Alltså, säkert kommer det att vara både bra och dåliga saker. Men alltså, som du säger, det är liksom ett paradigmskifte. Alltså, det finns ett före och efter det här. Och vi vet ju inte, och det är ju det som är skrämmande. Alltså, vi vet ju inte vart vi
hamnar. Men det är verkligen, och jag fattar, Anne, ditt resonemang kring att när det kommer en ny teknik så alla sådär, oj nej. Alltså, när telegrafen kommer folk sådär, oh no. Men det här är inte bara ett teknikskifte. Det här är liksom en helt ny livsålder för mänskligheten.
Och vi är med om det. Vet ni vad? Jag måste bara ha en rolig avslutning på den här pratan. Och det bästa som har kommit ut ur det här enligt mig so far är The Infinite Conversation. Som jag tror att det är en italiensk kille som... Ni har kanske pratat om det här, men...
Ja, mellan Erik Werner Herzog och Slavoj Žižek. Så jäkla bra.
Speciellt, ibland om inte jag kan sova så tunar jag in på den. Och speciellt om det är Herzog som är inne i någonting i en monolog, så då njuter jag. Googla det om inte ni... det finns någon som inte känner till det här ännu, men det har varit kul.
Och se fram emot Christopher Nolans film om Oppenheimer som kommer på sommaren.
Ja.
Jaha.
Ja, det blir spännande.
Jag kommer att prata om pusseldeckare. Det här låter så oskyldigt och härligt som vi reser tillbaka 1000 år i tiden nu. Och egentligen gör vi det också. För att den äldsta deckaren skulle man kunna tänka att det är Oidipus av Sofokles. Och den är ju faktiskt gammal. Mm. Men jag ska inte prata om deckare utan mest om pusseldeckare. Och jag fick ett sånt här nytt intresse för pusseldeckaren läste Carina Burmans bok Dottningar och pretendenter om guldålderns deckarförfattarinnor. Och den har kommit ut den här veckan. Och där så, hon är akademiker, men i den här boken så har hon bara nöjeskrivit om deckare. Och den är inte alls vetenskaplig. Och hon använder deckare som att förlusta sig med, att koppla av. För henne är det liksom höjden av dekadens att börja läsa deckare. Och att man ser på den här, åtminstone i vissa högkulturella kretsar, så ser man på deckare som riktigt det sämsta skräpet någonsin. Man tycker att det är liksom trashigt. No, man ska inte använda det ordet om man är högkulturell, men man tycker att det är lite skabbigt helt enkelt. Och det här gäller all genre-litteratur, det vill säga fiktion som har skrivits enligt en viss formel. Sånt som säkert ChatGPT är bra på som vi pratar om. Det kan vara då deckare, skräcklitteratur, science fiction, fantasy, romance. Och det här är sånt som folk vanligtvis älskar och kritikerna fnyser åt. Det är nu lite generalisering, men jag minns när jag som ung litteraturstuderande försökte läsa Camilla Läckbergs deckare. Hon hade just blivit stor. Och då var jag nu ännu så, jag vet inte, pretentiös eller jag vet inte hur det var, men jag minns att det får riktigt in i hjärtat. Jag blev grå i huvudet, nästan började gråta för jag tyckte det var så illa skrivet. Att jag minns att jag drabbades av svindel. Och nu för tiden, 20 år senare, så läser jag med glädje Camilla Läckberg och jag vet inte riktigt vad det säger om mig eller Läckberg, men jag finner stort nöje i det. Och kanske jag också har börjat fatta den här genren lite bättre, att du ska inte vänta dig av genre-litteratur, att det alltid är skönlitterära mästerverk.
Men det finns ju exempel på sådana som är otroligt bra, till exempel Håkan Nessar, som också är otroligt bra litteratur.
Sant.
Alltså, jag tänker att man kan ju kombinera.
Sant.
Det behöver ju inte vara dåligt skrivet.
Och Kerstin Ekman skulle man kunna säga som en annan.
Har ni sett Händelser vid vatten? Jättebra.
Nej, jag har inte börjat titta ännu.
Serieversionen. Ja, Alma Pöysti spelar en helt fantastisk ond roll där.
Mm. Jag börjar titta på den. Den är riktigt färsk, den finns på
arenan.
Ja, rekommenderar. Men det är faktiskt så att det finns, man kan nog skriva deckare bra. Alltså, Kerstin Ekman, så hon skriver bra, det är helt enkelt så. Men hon börjar med pusseldeckare och de var kanske inte helt lysande. Men ännu det här skulle jag vilja säga, att man kan faktiskt säga att när en deckare är dålig eller bra, det är inte bara smaksak. Till exempel, man kan titta på att om det är hur språket, jag reagerar ofta på om man använder samma ord väldigt ofta, så känns det otroligt torftigt. Och det här är sånt som man finner ofta i deckare, tycker jag.
Där skulle kunna använda AI till att räkna.
Ja,
ett visst adjektiv.
Ja. Och föreslå synonymer. Hur svårt kan det vara? Och sen en annan grej, det här säkert kan AI köta om det också, men jag reagerar mycket på det om det är olika personer. Vi har en 13-åring och så har vi dens farfar. Och båda använder liknande uttryck och samma språk. Mm. Och det känns väldigt fel, för ett språk är ju jättesom ens DNA nästan. Att man kan på ett språk veta att när du är född och i vilka kretsar och utbildning och allt möjligt.
Det där är ju samma just med dåligt skript. Alltså att du ser att alla karaktärer talar med samma mun. Då är det dåligt. För att just ha samma ord.
Jag tycker väldigt vanligt.
Ja, det är väldigt vanligt. Man råkar ut för det där att man hör liksom då författaren eller då liksom dens röst hela tiden i alla karaktärers munnar på något sätt.
Och speciellt just i dåliga deckare så ser man det här. Och dåliga filmmanus. Mm. Vad har ni förresten för förhållande till deckare?
No, alltså jag läste jättemycket deckare när jag var så där i slutet av 20-årsåldern. Verkligen brände. Det var liksom det sättet jag kopplade av, speciellt på somrarna. Men nu måste jag erkänna att jag läser inte särskilt mycket deckare längre.
Mm. Jag har haft sådana perioder, alltså inte så hemskt ofta, men någon gång har jag fått så att nu vill jag läsa. Just det på sommaren kan jag få, men att inte heller läst så mycket. Jag läste, kommer någon där Stieg Larsson, den där Millennium-trilogin.
Ja, första. Den läste jag för, absolut.
Ja, men sen läste jag inte mer. Jag blev i den där nya, nya. De har väl skrivit två till. Nå, i alla fall. De
jo, de har väl Lagerkrantz-versionen.
Ja, när Lagerkrantz orkar inte heller med.
Jag läser och lyssnar så förbannat mycket på deckare. Och ni kan inte fråga något namn för att det far in genom ena öra ut genom andra. Det är som att min hjärna är helt borta med när jag läser deckare och lyssnar. Att jag bara kopplar av till 1000% och jag varvar det som belöning till när jag läst något som kräver lite mera och också som ger lite mera. Och min första stora deckarkärlek, det var Agatha Christie. Mm. Och hemma i mitt barndomshem så avslutades varje dag med högläsning av en Agatha Christie-bok. Och ja, när jag minns från, kanske, jag vet inte om jag minns, men som treåring, jag vet inte hur mycket jag fattar något av intrigen och sånt, men jag kommer ihåg att det var jättefint och att hon därför alltid har varit en sån här drottning. Alltså för alla är hon ju en drottning. Men inte visste jag det att Carina Burmans, eller i hennes bok så kom det fram att många tycker att hon inte var någon vidare egentligen. Att hon var väldigt platt i sina karaktärsbeskrivningar. Ja, och sen finns det ju många andra problem med henne också som har att göra med tiden som hon levde i och att hon, varifrån hon kom och hon tittar på. Hon var väldigt exotifierande förstås. Och
därför det var ju så länge sen.
Det var så väldigt länge sen. Men hon har alltså sålt sammanlagt 2 miljarder böcker.
Wow.
Det är helt okej.
Agatha Christie, hon skrev också 66 stycken deckare. Och sen massor med annat också. Under wow. Mycket om pseudonym och sånt. Och hon är alltså inte särskilt ansedd bland de här deckarkonnoisseurerna. Och man säger att dialogen var bra, som sagt, karaktärerna usla. Dock så finns det vissa experter som tänker att det karaktärerna är så platt beskrivna kan vara en orsak till succén runt om i världen. Att det ger liksom läsaren möjlighet att fylla på så att det passar in i ens världsbild och i ens tidsålder.
Mm.
Jag vet inte, kanske. Något har hon gjort rätt åtminstone. Men nu ska jag berätta det roligaste. Jag förkärlek för underliga anekdoter. Och så berättar jag dem tills ingen vill höra dem mera. Nu ska ni utsättas för en sån. Visste ni att Agatha Christie, hon satt en dag hemma och skrev. Och så kom mannen hem, hennes första man, och sa att oj, att nu har jag varit otrogen. Oj. Och hon sa oj. Och han sa att han är en älskarinna. Och hon sa usch, det var dåliga nyheter det. Och så satt de och funderade lite. Och inte blev det nu till någon gång, så blev det skilsmässa. Och vet ni vad som hände sen? Sen försvinner Agatha Christie. Hon lämnar en lapp och säger att jag får dit och dit, men hon är inte där. Folk börjar leta efter henne som bara den. Det här blir överallt i alla tidningar för hon var redan så pass känd. Och hela brittiska pressen skrev om det här dagligen. Och folk, andra deckarförfattare, var också involverade i det här försvinnande. Och olika så här synska människor var med.
Det är liksom den tidens true crime.
Ja, det var ju fantastiskt. Ja.
Och okay. Man, det här är varje dag var Agatha Christie. Och sen hittar man hennes bil övergiven vid ett kalkbrott. Inte Pargas kalkbrott, men någonstans. Och man tänkte, vad är det här? Och sen, 2 veckor senare, så hittar man henne på ett spa-hotell. Och vet ni vad? Hon har tagit sin makes nya kvinnas namn, älskarinnas namn. Åtminstone efternamnet var det samma Neil. Hon kallar sig för Teresa Neil. Och hon har varit på hotellet, hon har minglat med folk där och dansat Charleston på kvällarna. Ögonvittnen sa att hon dansar hellre än bra. Och hon sa att hon inte visste vem hon var. Hon hade tappat minne, enligt sig själv.
Wow, det var jättespännande, ja.
Och folk spekulerar att kan det här nu vara sant? Att hon på riktigt har tappat minne och sen plötsligt har sin älskarinna, alltså mannens älskarinnas efternamn. Och än i denna dag så vet man inte. Hon erkände aldrig någonting. Men det finns teorier om att det har varit sån här publikstunt eller att få uppmärksamhet för sina böcker.
Men alltså att hon hade tappat minne helt och hållet. Hon visste inte vem hon var. Eller men alltså kom hon tillbaka. Sen var hon ändå så här, nu kommer jag ihåg.
Sen plötsligt kommer jag ihåg allt.
Ja. Jättespännande.
Så var det. Hon var 36 år när det här hände. Mm. Och hon har alltså, orsaken till att hon är så stor så tänker man att hon hade just en så här bra persona. Mm. Alltså folk var intresserade av henne. Mm. Att hennes personlighet var större än hennes böcker. Och just det här stuntet som inte jag hade hört om bidrog ju till det här myten kring henne. Och sen så, det här vet jag inte heller om det stämmer, men Agatha Christie berättar själv att under första världskriget så jobbade hon på sjukhus och tog hand om skadade soldater. Och sen under bägge världskrigen så var hon apoteksassistent. Och vet ni vad hon lärde sig om då?
Hur man förgiftar folk.
hur man förgiftar folk. Och vi har sett ganska mycket så här stryknin och andra så här giftmord i olika deckare. Och det här är säkert tack vare henne. Jag funderar att vad skulle ha hänt om hon skulle istället ha jobbat i en knivfabrik. Då skulle vi ha haft helt annan deckarkultur än vad vi har nu. De flesta av Agatha Christies deckare är just pusseldeckare. Och jag tänker så här att det är populärt nu igen. Helt enkelt för att pusseldeckare är det mest trygga av allt som finns i deckargenren.
Får jag fråga, vad är skillnaden på pusseldeckare och då deckare? Eller är pusseldeckare det vad jag tänker på? När jag tänker på deckare så tänker jag på pusseldeckare, eller?
Jag kan berätta hur man skriver en pusseldeckare. Om man skulle vilja då bli en deckarkunglighet. För min spaning är alltså då att pusseldeckare är populära igen. För att vi har jätteotrygg värld, vi har AI, vi har krig, vi har pandemier och allt möjligt. Och man orkar inte läsa. Det var en tag här som deckare blev bara sjukare och sjukare. Det var så äckliga beskrivningar av pedofilringar och våldtäkter och så vidare. Jag åtminstone själv, jag orkar inte se något naket kvinnolik mera. Eller man har sett så mycket av det där och att det bara blir mer och mer groteskt. Och då vill man ha något tryggare.
Och de här Knives Out-filmerna har ju varit jättepopulära. Det är väl en pusseldeckare?
Exakt, det är pusseldeckare. Och visst är det så att det är inte så att du blir rädd när du tittar på dem, utan så här är det. Det finns vissa regler som gör att man som läsare blir trygg. Och en pusseldeckare följer de här reglerna. Och det är det att du ska som författare leverera tillräckligt med fakta och ledtrådar så att läsaren kan lösa fallet själv.
Mm-hmm.
Gärna just innan bokens detektiv gör det. Och detektiven gör det också med logik. Hellre på sin kammare än att han ska vara ute och mörda med pistoler och ha sig. Sen så finns det en annan sak som måste vara där. Falska ledtrådar ska vara med. Så kallade red herrings. Det måste finnas. Så att man kan bli lite lurad och tänka, aj, det där är mördaren. Mm. Och sen ska mordgåtan vara i centrum. Det ska vara den viktigaste storylinen. Och det här får vara faktiskt då på bekostnad av karaktärer. Och karaktärer får vara grovt huggna. Plats skulle man kunna säga, men ja. Och sen kan också, precis som Andrea sa, man kan också skriva dem väl som Håkan Nesser. Men de får vara platta, det stör inte så mycket om man köper det här att nu läser en pusseldeckare. Sen ska det vara oskyldiga brott, absolut inte något realistiskt. Och sen också gärna att det är en annan miljö. Det behöver inte vara, men en annan miljö eller ett slutet rum, det är jättepopulärt. Och sen ska den vara kort, så att den ovana läsaren kan känna sig duktig och sen den vana läsaren kan känna sig överlägsen. Okej, inte överlägsen. Men ni vet, den här, jag tror att nästan alla människor får en liten dopaminkick när man avslutar en bok. Man känner sig helt enkelt duktig.
Mm.
Och det här är ungefär hur man skriver en pusseldeckare. Och sen för att göra ett litet bevis på att pusseldeckaren är tillbaka, så Albert Bonnier kom ut nu med sån här pompa ståt och berätta att Lars Kepler kommer ut med deckare nu på hösten under en annan pseudonym. Lars Kepler är ju då en pseudonym för paret Alexandra Coelho Androil och Alexander Androil. Och nu har de en ny pseudonym, Alex Androil, som är nästan samma, det är lite roddigt. Men de ska komma ut med en nyckeldeckarserie som släpps på hösten. Och det är pusseldeckare. Och det kallas för nyckelserien, och när jag tittar på de här pärmbilderna så är det riktigt chabbigt. Som kiosklitteratur. Och det här är på något sätt som en pendang till de här riktigt blodiga Kepler-böckerna. Så jag tycker att jag har varit faktiskt ganska groteska på sistone. Jag läser dem alltid, men jag tycker att det är härligt med så här lite mer oskyldiga saker. Tack vare Carina Burmans bok, som förresten ni kan läsa mer om på svenskaylle.fi. Petter Lindberg har också läst den och tagit fasta på finlandssvenska deckarförfattare. Tack vare den här boken så blev jag nu jättesugen på pusseldeckare. Jag kommer att ägna mig sommar åt att läsa igenom Agatha Christies produktion. Men också Dorothy Sawyer, som lär ska vara mycket skarpare än Agatha Christie. Och faktiskt en författare som jag inte har läst. Är vi redo för lite rock'n'roll?
Ja. Ja, jag tänkte tala om rock'n'roll, eller rock då. och lite om att jag har en teori att det kommer att göra comeback, men inte här hos oss. Alltså, man har ju alltid talat om det här att det finns de här rock and roll is dead eller rock and roll will never die. Alltså, det är ett evigt talande om rockmusiken då är död eller om den inte är död eller om den kommer att dö eller så här. I alla fall. Så det är inte tala lite runt det. Alltså, jag började fundera på det här under veckoslutet för att så jag är med i ett coverband. Jag vet inte om jag har berättat det för er. Men vi har alltså haft det här coverbandet i 20 år. Och vi spelar då rock covers från främst då 80-90-talet. Så det är liksom Queen, Scorpions, Kiss och så vidare. Så här. Vi är typ 12 stycken i
bandet. Vad heter bandet?
Bandet heter Gästarbetarna. Alltså, och det är någon som kom på det här för 20 år sedan. Jag vet inte riktigt vad det handlar om. Men det är vad vi heter och det är vad vi alltid har hetat. Hetat.
Vad är din roll i bandet?
Jag är sångare.
Förstås.
Vi är nog tillräckligt bra för att det ska låta liksom bra. Och så. Och vi spelar ju mest då på bröllopsfester eller sen liksom födelsedagsfester. Och nu råkar vi alltså spela nu under veckoslutet på en 50-årsfest. Så vi hade då konsert. Och då började jag fundera efteråt på att det är intressant att de flesta låtar vi spelar är ju sådär ungefär 40 år gamla. Och då undrar man ju att varför har det liksom inte kommit något nytt? Eller, och kanske också börja fundera på att vad beror det på att folk helt enkelt inte lyssnar på rock så mycket nu för tiden? Och, för att jag växte upp på 80-90-talet och då var ju liksom rock överallt. Och jag kommer också ihåg att den första kassetten jag köpte som var min egen kassett var AC/DC:s Razor's Edge, var bland annat då Thunderstruck finns på den skivan. Och före det så hade jag lyssnat bara på det som min stora syster lyssnade på, bland annat New Kids on the Block som jag lyssnade på i tiderna. Men då var AC/DC var liksom stort för mig, för det var liksom mitt första egna. Och jag kommer ihåg att på våra lågstadiediskon så spelar man liksom Guns N' Roses och Bon Jovi och sådär. Kanske speciellt Guns N' Roses var liksom det allra mäktigaste då, speciellt för mig, Slash. Då, så. Men att ända in på högstadiet så var ju liksom rock överallt, ända in på mitt då högstadieliv så var rock överallt, ända tills det plötsligt inte var det mera. Och många säger ju, eller många tror ju att rocken egentligen, eller rockmusikens storhetstid tog slut i och med då den här grungens, att den kom och den var ju en jättekort storhetstid som grungen hade, som man kan säga dog i och med Kurt Cobains död.
Men Kurt Cobain
94.
Jo, april.
Är det okej? Okay.
Ja, du har ungefär koll. Det här datumet.
Är det sant? Men annars så hade det ju varit så där i mainstreamen ganska tyst med rock. Jag kommer ihåg att The Darkness var stora så där i början av 2000-talet, men det var ju mer så ironiskt. Fast det nog var liksom rock så var det ju mera så här, med ironi.
Men det var bra.
Det var bra. Det var bra, men det var en, man såg att det var en liksom så här ironiskt, alltså man kunde inte spela rock rakt av utan de måste på något sätt skratta åt att de spelar rock. Men så har jag tänkt på det att det är egentligen inget fel på själva musiken. Alltså jag har en 3-årig son och han är helt inne på AC/DC. Vi har lyssnat jättemycket, det är speciellt Thunderstruck. Men alltså, han har också lyssnat på Metallica. Så att det är liksom inte att musiken i sig är dålig. Så vad beror det på att det försvann? Och jag försökte lite googla på det här då. Och då Gene Simmons, som då är Kiss-bassist och frontfigur. Så han säger då att det egentligen var den här fildelningens fel. Alltså det var där som rocken så att säga inte du då, men var storhetstiden var över. Jag vet inte, ni som är då ungefär i min ålder kommer säkert ihåg den här Napster Metallica-grele från år 2000. Och det gick då ut på att Lars Ulrich, som är Metallicas trummis, så han drog Napster inför rätta då för alla de förlorade pengar då som Metallica förlorade på.
Otroligt mycket badwill för Metallica. Alltså.
Ja, och han blev ju liksom den mest hatade personen i hela rockvärlden. Alltså, och så här, för att man tyckte ju då att han är en mångmiljonär som bara gnäller för lite förlorade pengar. Men jag tänker att han kanske ändå hade en poäng. Alltså kanske det som hände då hade större betydelse än man tänkte.
Jag tycker det verkar ändå lite konstigt att det skulle ha varit det. Är det inte snarare det att det sammanfaller med den tekniska utvecklingen som gör att folk kunde börja hålla på sin kammare och göra elektronisk musik och att dansmusik slog igenom.
Det kan säkert...
Och alla de olika varianterna av dansmusik, techno, house och sen då den hemska avarten EDM och så vidare, att det tog över. Och nu är det ju i princip rap och elektronisk dansmusik som är de stora, stora genrerna. Och de är båda sådana som man kan skapa musik på sin egen dator.
Jag tänker dels säkert det, men jag tänker också att då när de här banden slog igenom, så de var ju ofta jätteunga. De var så 18-20-åringar, ofta de här stora. Och de spelar ju gigs, men de kom liksom från källaren. Jag tror inte att de hade någon pengauppbackning överhuvudtaget. Och så tänkte jag bara att om det också börjar göra så att man, det var svårare att göra pengar på skivor eller kassetter och sådär, så det kan ju också hända att det också, för jag tycker också vad som hände var att det började tas över av de här artisterna som helt enkelt var alltså en produkt av de här stora skivbolagen som helt enkelt genomtänkta. Alltså, och hade en ganska stor ekonomisk uppbackning renfärdigt. Alltså dels då kanske att folk kunde göra på sina rum, men dels också det att de här tog över de här artisterna som så att säga var placerade. Och det blev ju ganska mycket boyband då vid de här tiderna och sånt.
Alltså boyband any day framför rock. Så glad det var den utvecklingen.
Sen när jag satt och läste Helsingin Sanomat så här om dagen, så slog en annan tanke mig, och nu får vi se vad ni tycker om min teori. Jag vill bara säga om den här teorin att alltid om man gör så här svepande analyser så är det ju klart att det är fullt med generaliseringar, så jag tycker mer att det här är en kul grej. Men jag fick tycker jag tag på någonting, och det var en artikel som tog upp den här brittiska historikerns Peter Frankopans idéer om att speciellt i väst så känns framtiden hopplös för den unga generationen. Och det är därför, för att de hela tiden får höra att de kommer att få det sämre än sina föräldrar. Och då pratar vi då främst ekonomiskt. Så fastän de överlag fortfarande hade liksom väldigt välställt, så känns det inte bra, för att allt blir bara sämre. Och det vet man ju att det tycker jag är mänskligt. Alltså vet ni att om man har 100 euro så tar någon bort 30 euro så mår man dåligt. Men om man har 20 euro och någon ger 30 euro till en så mår man bra. Fast man hade mera tidigare. Eller liksom de andra förslagen hade mera. Däremot så känns det på andra håll i världen så känns det att det kan bli bättre. Och de tänker då att de kan få det bättre än den förra generationen. Och därför ser de då positivare på framtiden, även om de hade sämre ställt ekonomiskt överlag. Och de frågade unga så här om sin framtidstro i 15 olika länder. Och de som såg ljusast på framtiden var de som kom från Mexiko, Kenya, Kina, Nigeria och Indien. Och mest pessimistiska var svenskarna och de franska ungdomarna. De som mest pessimistiskt på framtiden. Och Mexiko har ju ganska bra koll på. Och jag skulle nog skriva under det, att fastän många hade svårt i Mexiko ekonomiskt och fastän det finns helt konkreta faror där som inte finns här, så känns folk överlag så där gladare och positivare. Och det känns lite som att vi paradoxalt nog i väst bor i ett samhälle som var vi alla hade ganska bra ställt, men vi känner hela tiden att allt håller på att gå åt helvete. Att allt hopp är ute. Och då skulle jag vilja citera, alltså det, har ni sett det där briljanta Kaurismäki-citatet som går runt nu på sociala medier efter det att Finland då igen blev valt till världens lyckligaste land? Det är då ett citat som går så här: "When all hope is gone, there is no need for pessimism." Det är jätteroligt. Och nu ska sägas att alltså det är nog inte så att Kaurismäki har sagt det här som svar på då att Finland blev så högt rankad. Men det är någon som har gjort den kopplingen. Jag tycker att den kopplingen är jätterolig. Så nu kommer den här teorin då. Alltså jag tänker att den här rocks grundenergi är så där upprorisk och rebellisk. Och det är liksom idén med den där energin är det att den ska skita i alla regler och släppa loss helt enkelt. Och då tänker jag att för oss som växte upp i en sån ganska trygg värld, eller relativt trygg värld, klart det fanns lamman och sånt, men vi växte upp i en relativt trygg värld var det fanns då tro på auktoriteter, så för oss så var liksom rockmusiken ett sätt att bryta sig loss, att känna sig fri, att liksom leva farligt en liten stund och sen återgå till den där tryggheten. Men idag så känns världen liksom farlig. Alltså världen känns hotfull, och det är klimatkris och det är kulturkrig och det är också riktigt krig och det är den här AI-grejen du just talar om. Så att i väst så vill de unga inte känna fara, utan de vill känna trygghet. De vill hellre krypa ihop i så där, den sköna melankoliska famnen som Billie Eilish eller Lana Del Rey erbjuder, eller kanske den också mindre melankoliska men också sköna famnen som Harry Styles erbjuder, för att de vill inte släppa ut sina inre monster, utan de vill att alla monster ska gå tillbaka in i sina burar. Och de vill inte ha mindre regler, utan de vill ha mer regler. Men sen om man ser på övriga världen, så det är ju klart, att nu talar vi om globala frågor, så det är ju klart att de lever liksom i samma värld, så de här problemen gäller även för dem, men jag tror att de känner liksom att de har mera momentum. Alltså, de har mindre tro på auktoriteter, men de har större tro på att det kommer att gå bättre för dem än det gick för den förra generationen. Och tryggheten var aldrig så stor, men därför är inte heller rädslan så stor. Alltså lite sådär, det fixar sig. Och framförallt, för att citera Robbie Williams, you're not gonna end up like your mom and dad. Och vi sökte på AC/DC på YouTube med min son då, för att vi skulle titta på Thunderstruck. Och då hamnade vi snabbt in på tre konserter som AC/DC spelar på River Plate Stadion i Buenos Aires i Argentina 2009. Känner till de här? De är tydligen helt legendariska konserter.
Ja. Men det är inte Rock in Rio? Nej.
Nej.
Men de är massiva.
Ja, alltså grejen är den att det var väl så att AC/DC hade då inte varit, på 13 år hade de inte varit i Argentina. Och nu kom de tillbaks och då spelade de tre konserter och det såg sammanlagt av 200 000 människor.
Wow.
Och det lönar sig att kolla, för det är helt vansinnig stämning. Alltså, jag har aldrig sett något sånt. Och det är så spännande att se nu, för det känns så där jätteanakronistiskt. Okej, det här är ju en tid sedan, men det är ju inte jättelänge sedan. Men det är det att det är unga människor i publiken, alltså vi talar mycket 20-30-åringar när de filmar publiken. Och bandet är redan över 60 vid det här laget. Alltså, så det är jättekonstigt att se, för det känns så jättelångt bort att unga människor skulle bli så vilda över sådana här gubbar som spelar rock. Så det känns där nog som att okej, här är nog inte rocken död. Så min tes är att rockmusiken kommer att återuppstå, men det kommer inte att hända här i väst.
Andrea, jag hörde dig säga avarten EDM. Kan, ja. Kan du utveckla?
Det här är ju då alltså min åsikt. Ja. Men jag tycker att EDM har en korkad BPM. Alltså beats per minute. Om man jämför med tysk techno till exempel, eller den sortens elektronisk musik som jag gillar, har en mycket långsammare BPM. Och det är mer så där liksom slöjdig på något sätt. Du. Medan EDM är ti. Någon sån här Avicii och Swedish House Mafia, det är gamla. Det finns massa artister nu, DJs. Men alltså, när jag hör en 10 sekunder av den musiken så blir jag så irriterad.
Sällskapet är tillbaka nästa vecka. Tack till Elmer Bäck.
Tack.
Tack till Andrea Reuter.
Tack.
Och jag heter Anne Hietanen och det här var Sällskapet.